har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Idag så kommer vi med besked som är glädjande för många och efterlängtade av många.
Sverige sticker ut i Europa och är det enda landet där antalet dödsskjutningar ökar.
Det är helt absurt detta. Så här kan vi bara inte ha det.
Det här är en skamfläck. Sverige har blivit Europas Chicago.
En annan fråga som ju har diskuterats en hel del, det är det här med anonyma vittnen. Du föreslår inte det.
Den som är tilltalad för ett brott ska ha kännedom om vilken bevisning som läggs fram.
Vi börjar nu skymta början på slutet.
Flera av de brister i Sveriges beredskap som fått störst konsekvenser under pandemin hade redan tidigare påtalats för både nuvarande och tidigare regeringar.
Ja, men det finns rapporter. Jag kan absolut inte överblicka de rapporter som du nu nämner.
The oil giant Shell has been instructed by a Dutch court to drastically speed up cuts to its greenhouse gas emissions.
It sends a message to companies around the world that they are now likely to be hounded in the courts.
Även om både smittspridningen och belastningen på sjukvården sjunker, så befinner vi oss fortfarande i ett tufft läge.
Kurvorna över smittspridning pekar äntligen brant neråt. Är det dags att släppa ner axlarna och börja kramas igen? Samtidigt pekar kurvorna över dödsskjutningar uppåt, en trend som Sverige är nästan ensamt om i hela Europa. Är det som nu är på gång tillräckligt? Regeringens utredare förordade kronvittnen i veckan, samtidigt som man gjorde tummen ned för det omtalade förslaget om anonyma vittnen. Och vår beredskap är god, hette det ju en gång. Men inför en pandemi tycks den ha varit allt annat än god, trots upprepade varningar till regeringen från olika myndigheter. Ja, se där. Det finns en hel del att diskutera även i den här upplagan av veckopanelen från Kvartal. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Nu kör vi igång, va? Och vi gör det genom att välkomna veckans välbekanta paneltrio, Maria Wetterstrand, vd för konsult- och rådgivningsföretaget Milton i Bryssel. Välkommen!
Tack så mycket!
Henrik Jönsson, libertariansk entreprenör, och Daniel Suhonen, socialdemokrat och chef för tankesmedjan Katalys. Ni är båda varmt välkomna, ni också såklart.
Tack!
Om vi börjar med en av veckans mest märkliga nyhetshändelser. Ett Ryanair-plan på väg från Aten till Vilnius tvingas ner i Minsk, där regimkritiken Roman Protasevich grips tillsammans med sin sambo. Vad säger ni om det här? Om vi börjar med dig, Maria.
Ja, det är ju någonting som aldrig har skådats förut, skulle jag vilja påstå. Att ett plan som flyger mellan två europeiska huvudstäder, EU-huvudstäder, blir kapat av en annan regim och nedtvingat på marken. Det är så uppseendeväckande att det är svårt att veta hur man ska reagera. Och de åtgärder som man har börjat vidta nu blir ju också därför lite långsamma, kan jag tycka. Eftersom man inte alls var beredd på att något sånt här skulle kunna inträffa.
Daniel Suhonen, råder det något som helst tvivel om att skälet till det som gjordes var just att gripa den här regimkritiken? Kan man fästa något som helst avseende på de förklaringar som gavs från Belarus?
Nej, jag tror att man måste säga att det här är ett ganska solklart fall av att Lukashenko är väldigt pressad. Han han har ju fuskat till sig ytterligare en valseger här för ett tag sedan. Och han verkar helt enkelt väldigt pressad och de sätter hårt mot oppositionen. Och vi ser egentligen samma tendenser i hela den ryska federationen. Så att, ja, det här är jävligt oroande och så, jag håller med Maria, det här är ju väldigt obehagligt. Man kan ju tänka sig själv att man hade suttit på det där planet. Det är en utveckling som man måste stoppa. Frågan är bara hur.
Henrik Jönsson, vad för slags svar från den fria världen skulle kunna påverka utvecklingen i Belarus positivt?
Ja, jag skulle säga hit them where it hurts. Det är ytterst någonting som har stor påverkan på den fria marknadsekonomins funktionssätt. Jag menar, och om man resonerar som ett företag så är det så att du vill inte introducera mer oförutsägbarhet i din affärsverksamhet. Och i synnerhet, inte om du driver någonting som är så komplicerat som ett flygbolag. Där med extremt tuffa marginaler och overheads. Om du hamnar i en situation där du inte kan vara säker på att du kan flyga en viss rutt. Om du inte kan vara säker på att de internationella lagarna i det här avseendet gäller. Ja, då kommer det att slå mot de affärsmässiga intressena för egentligen inte bara Vitryssland utan hela den regionen. Så att i någon mån finns det en marknadskorrigerande mekanism där som jag tror kommer att slå in. Och som redan har börjat slå in.
Ja, vi får se om de fria länderna menar allvar denna gång och är tillräckligt långsinta för att Lukashenko så småningom ska göra kalkylen att det där var en dålig move. Vi går vidare. I veckan kom en undersökning från Demoskop där väljarna fick ranka de olika regeringsalternativen. Det visade sig att den mest populära konstellationen var M, KD, L och SD. Näst mest populär är en SC-regering som har stöd av V och MP, men att dessa två då skulle stå utanför regeringen. Men det möjligen mest intressanta var att det var ändå så många som en knapp tredjedel av väljarna som föredrar ett alternativ som ger Sverigedemokraterna stort inflytande. Daniel Suhonen, vad säger du om det här?
Nej, men jag tycker att det är väldigt intressanta siffror. Lite skräckinjagande på ett sätt, men inte så förvånande. Det är ju ett klimat kan man säga i samhället nu som drar åt det här hållet. Det är lite medvind på ett sätt politiskt för högersidan helt enkelt. Den så att säga, konstellation Kristersson på något sätt leder nu. Och jag har ju tidigare skrivit om att det nu ändå är två block som står mot varandra. Och här tycker jag också att det finns en aspekt som är att högersidan med Kristersson i spetsen, trots alla då konvulsioner, de har ju nu, ska man säga, ändå, de presenterar ju ett, så att säga, ett attraktivt, för sina väljare då, attraktivt regeringsalternativ. Vi vill göra det här ihop då, på olika sätt. Liberalerna kontrar lite, men i princip vi vill göra det här ihop. Medan på vänstersidan då så är det lite mer oklart. Och jag tror precis som i alliansen för ett decennium sedan, att det är väldigt attraktivt för väljarna att man säger vi vill göra någonting ihop. Jag tror att det finns en sån effekt här. Mm. De borgerliga väljarna vet liksom att Kristersson vill bilda en regering med stöd av SD och med KD och Liberalerna kanske då. Och det gör ju då att det också ger ett stöd.
Maria Wetterstrand, är det så himla oklart som Daniel säger? För att de andra gör det ju i princip redan ihop. Även om det då bort med Liberalerna, men ändå.
Jo, nej men det finns ju oklarheter. Det gör det ju faktiskt. Det får vi nog erkänna. Och en av oklarheterna är ju var Liberalerna står då. Och hur de kommer att landa i det där. Och det andra är ju Vänsterpartiet. Det är klart att Vänsterpartiet kommer inte att fälla en socialdemokratisk regering och knuffa makten i armarna på högerpartierna. Så på det sättet så vet man ju vad man har dem. Men politiskt, att erbjuda ett politiskt alternativ som också innefattar reformer och ett politiskt handlingsprogram gemensamt. Det är ju inte så att man har ett sånt. Det har man ju visserligen inte på högersidan heller. Men jag tror att väljarna kanske uppfattar ändå den opposition som finns som tydligare och att ha en tydligare linje än de som faktiskt sitter vid makten idag. Och det är ju såklart någonting som man ifrån den rödgröna sidan måste möta med tydlighet på åtminstone ett antal väsentliga punkter.
Henrik Jönsson, vad drar du för slutsats av att det är då mer än 10 procentenheter av de som inte så att säga, röstar på Sverigedemokraterna som ändå då förordar att de ska ha någon slags inflytande? Hur ska man tolka det?
Jag tror man kan se det här i... Marcus Uvell skrev en bok för ett gäng år sedan som heter Bakslaget, i vilken han citerar siffran att ungefär 30% av Sveriges befolkning är tämligen konservativ, mer konservativ än vad den gängse opinionen har en bild av att de är. Så att jag tror att det reflekterar ett styrkeförhållande som har funnits ganska länge. Sedan så har det nog så att säga mognat och etablerats i takt med att de här positionsförändringarna har ägt rum. Så att just den biten är inte så överraskande för min del. Sen så i någon mån, och nu blir väl Maria lite sur på mig här, jag tror att Miljöpartiets senaste tid i regeringssamarbetet kan ha skrämt en del väljare höger ut. Jag tänker på Bromma, utspelat om Bromma-nedläggningen, som nu i och för sig tack och lov inte blev av, men en del andra grejer. Så att det är möjligt att det har påverkat också. Men för att avsluta på lite rolig knorr så tänker jag att det är ändå så roligt om vi lyckas få en konservativ regering som är stödd på LSD. Ytterst så blir det ju nominellt roligt om inte annat om det här skulle gå igenom.
Om vi ska gå vidare med en av frågorna från påannonsen, då är det dags att släppa ner axlarna och gå in i ett slags postpandemiskt state of mind. Vad säger Daniel? Är vi där nu?
Jag tror att vi verkligen är på väg dit. Jag tror att vi, så att säga, ja, på tisdag så nästa vecka så kan man ju sitta på krogen lite längre och så vidare. Det händer ju saker redan nu. Och jag tror att vi förhoppningsvis är på väg åt ett läge där vi kan umgås naturligt, ha fester, gifta oss med kalas och så vidare. Och jag önskar bara att folk nu blir vaccinerade och att det inte dyker upp någon, ja, fruktansvärd mutation från helvetet, så att säga, som förstör allt detta. För att det är ju det som på något sätt ligger i korten här. Indien, Afrika, de här kontinenterna nu som har mindre vaccin och mer smitta.
Är det stora hotet, Maria, att det skulle dyka upp en ny okänd mutation där man är osäker på om vaccinet faktiskt hjälper eller skyddar?
Ja, det är väl en del av hotet, men jag kan ju också se det här bara ur ett rent egoistiskt perspektiv. Jag bor i Belgien, jag vill att svenskar ska kunna komma och hälsa på mig utan att behöva vara i karantän. Så håll för 17 avståndet ett tag till så ni kommer ner till grön nivå på de här kartorna så att det blir fritt att resa. Bara för min skull, så att jag kan få ta hit mina kompisar.
Henrik Jönsson, Henrik Jönsson, vad ser du fram emot mest då, nu när det ändå lättar här snart?
Ja, personligen så, eftersom jag är både en social och extrovert person, så har det här liksom, korta öppettiderna på krogen har verkligen drabbat mig personligen mycket, mycket hårt. Så att, nej, men jag ser väl fram emot att kunna ta en Aperol Spritz tillsammans med Maria och Daniel i Stockholm i sommar.
Det låter superhärligt.
Det kommer innebära att Henrik inte är full vid 17-18 tiden de kommande veckorna här om restriktionerna kan backa. Utan då kan du vara nykter och ta hand om din familj fram till 18-19 och sen rymma till krogen. Det tror jag kommer att vara ett fall framåt för hela familjen där på slätten.
Det låter bra.
Om man ska vidare lite.
När vi ändå är inne på pandemin så kunde vi ju i veckan då ta del av ett ganska häpnadsväckande vittnesmål från den brittiske premiärministern Boris Johnsons tidigare närmaste rådgivare Dominic Cummings. Han hävdade att flockimmunitet inledningsvis var det uttalade målet för den brittiska regeringen, och Cummings sa också att det fanns ingen plan. Han återgav ett chockartat konstaterande från pandemins inledningsfas från en person som ansvarade för samordningen av åtgärder. Mark Sweeney hette den personen. Så här lät det i parlamentet.
He said, quote, "I've been told for years that there is a whole plan for this. There is no plan. We're in huge trouble. I've come through here to the Prime Minister's office to tell you all, quote, I think we are absolutely fucked. I think this country is heading for a disaster. I think we're going to kill thousands of people. As soon as I've been told this, I've come through to see you. It seems from the conversation that you're having that that's correct."
Dominic Cummings alltså, det fanns ingen plan, vi sitter i skiten, konstaterade man då. Maria Wetterstrand, det som gör Storbritannien extra intressant är att det var ju ganska likt Sverige där i början. Det var Storbritannien och Sverige som hade en lite annan approach. Kan det ha utspelats liknande scener på Rosenbad, tror du?
Jag tycker det är väldigt svårt att veta, eftersom den här typen av avslöjanden inifrån från såna här diskussioner, den kommer ju oftast bara från folk som på något sätt själva har blivit utstötta, som i det här fallet. Och hur man då ska bedöma det. Jag ser ingen specifik anledning att man skulle tvivla på att en hel del av det som han säger är sant. Men om vi ska få reda på vad som har hänt i Sverige, då måste man ju få höra det från någon liksom inifrån.
Vi måste hitta någon hämndlysten person som känner sig undanskuffad.
Och jag vet inte om det är någon som har kastat ut som är beredd att göra den här typen av uttalanden. Men vi kommer säkert då med åren att få höra en hel del om hur diskussionerna gick. Sen ska man kanske inte döma hela responsen utifrån vad personer sa precis i början, när man faktiskt ändå inte riktigt visste vad det var man hanterade. Mm. Sen det nästa väl, som vi också kanske kommer att prata mer om, är ju det här med hur förberedda var länderna egentligen på en pandemi. I Italien så har det ju varit en skandal nyligen där en forskare säger att han har blivit utsatt för påtryckningar att han ska ändra sina vittnesmål om hur förberedda Italien var inför pandemin och påstå att de var mycket mer välförberedda än vad de egentligen var och så vidare. Och jag tror att det var nog många länder som blev hyfsat tagna på sängen. För även om man har vetat att en pandemi liksom i teorin skulle kunna bli allvarlig, och det har pratats om, att den skulle komma så snabbt, så plötsligt, ha så allvarliga konsekvenser, det var inte högst upp på agendan ändå.
Nej,
för nästan någon.
Henrik Jönsson, den här diskussionen har ju först lite grann i Sverige också, om huruvida de ansvariga vill liksom ändra historien lite grann, hur det var och vad de tänkte där i början. Ser du sådana tendenser?
Ja, framförallt så reagerar jag på de stora likheterna i flera av de bärande poängerna som Cummings gör, som är fokuserade på att myndigheterna har misslyckats, det är stor kritik mot huvudmännen som har skött det, och jag då tänker på Matt Hancock som är hälsominister, alltså det är deras motsvarighet till Lena Hallengren, borde ha avskedats 15-20 gånger, tycker han då i sin kritik. Och bland annat så tar han upp att han har använt Sir Patrick Vallance, som då är deras Anders Tegnell, som en sköld för att inte själv behöva ta ansvar. Så att de här konfliktytorna och anklagelserna, det finns ju paralleller med Sverige. Så att jag ser väl, det som händer i England nu är möjligen någonting som kommer att dyka upp i paritet med att Coronakommissionen börjar dra i trådarna här hemma också, så vi kan eventuellt förvänta oss en långa knivarnas natt när det här väl ska analyseras.
Daniel, du som kan socialdemokratin, som ändå leder regeringen, finns det några dissidenter där inne? Man brukar ju vara ganska lojal inom partiet, så att säga.
Ja, det brukar ju vara min gamla roll. Det är mitt gamla knät, som säger det. Liksom, nej, men så här kan man säga, för det första så är väl Boris Johnson är ju lite annorlunda som person, får man väl säga, än Stefan Löfven.
En aning.
Och en del av de här mest smaskiga uttalandena av Cumming är ju, så att säga, handlar ju om Boris Johnson och hans, så att säga, att han sitter och skriver biografier och han vill inte gå på möten och han beter sig ganska tölpaktigt. Och de har väl en otrolig beef som spelar in här. Det är lite grann som och höra liksom folk som ska skilja sig eller har skilt sig att prata skit om sitt ex, så att säga. Så att de har ju en beef här. Jag tror ju personligen att de svenska politikerna i regeringen och runt regeringen och så är samma personer som kanske inte beter sig på det här tölpaktiga sättet. Mm. Cummings är ju liksom en Hamlet-person. Han är ju nästan, skulle ju passa in på en stora scen. Så att han är ju en otrolig taktiker, strateg, men också antagligen någon sorts diagnos. Men om man ska komma in på den här, så att säga, svenska strategin, så tror jag att vad jag förstår, alltså det här är verkligen liksom, saker jag hörde, det var ju att man var väldigt rädd för, på samma sätt som man hör här i Storbritannien, att det skulle bli oerhört illa. Nu blev det oerhört illa, men att det skulle bli ännu värre än det faktiskt blev, och att det här skulle slå mer mot unga människor, att sjukhusen skulle varit överfyllda och att det skulle bli liksom hårda prioriteringar. Och att det ledde fram till de här det som Socialstyrelsen och andra har betonat då, de här hårda liksom, så att säga, problemen på äldreboenden, att man inte fick, man kom inte in till sjukhus, man fick inte träffa läkare. Det var liksom beslut, vad jag förstår, som kan ha hängt ihop med att man trodde att det skulle bli mycket värre.
Mm, vi är härmed egentligen redan inne på det första av våra huvudämnen. Flera av de brister i Sveriges beredskap som fått störst konsekvenser under pandemin hade redan tidigare påtalats för både nuvarande och tidigare regeringar. Socialminister Lena Hallengren säger att...
Jag vet inte riktigt hur jag liksom ska svara, för det är klart att ja, men det finns rapporter. Jag kan absolut inte överblicka de rapporter som du nu nämner och liksom hur gamla de är och exakt vad det står. Jag kan svara för sedan 2014 när den här regeringen tillträdde, så har ju vi arbetat med att öka resurserna till kommuner och regioner. Vi har satt igång ett arbete med att stärka civilförsvaret, beredskapen.
Mm. I en granskning från Ekot i veckan framkommer att både den nuvarande och den tidigare regeringen eller tidigare regeringar gång på gång uppmärksammats på att beredskapen inför till exempel en pandemi var undermålig i Sverige. Likväl åtgärdades inte bristerna som påtalades gång på gång, och frågan är vilka effekter det här fick och hur anmärkningsvärt det egentligen är. Maria Wetterstrand, du har ju ändå liksom levt nära den här världen med regerande och så, och jag föreställer mig att man får varningar om saker som inte är perfekta hela tiden. Så hur avgör man liksom vilka av de här varningarna man ska agera på, och hur snabbt man då ska agera på sådana?
Ja, det första man gör är ju att bedöma huruvida det är ens eget ansvarsområde att göra någonting åt de problem som påpekas i en rapport. Och är det det, då får man ju bedöma hur allvarligt är det här i jämförelse med annat, hur prioriterat det är och vad är det i så fall som ska göras, som kan göras och på vilken bekostnad. Och i det här fallet så skulle jag kunna tänka mig att det här bristen på agerande hänger delvis ihop med ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner och stat, vilket också är det som kritiseras i den här rapporten. Så man kritiserar det faktum att det är bristande beredskap utifrån att det är oklar ansvarsfördelning mellan kommun, region och stat när det gäller den här typen av händelser. Och det är precis det som gör att man sen inte tar tag i det också, tror jag. Därför, vem är det som ska ta tag i det? Ligger det här på mitt bord? Nej, det ligger väl helst på någon annans. Mm. Och det har ju också varit det som jag tycker att jag har sett också i hela hanteringen av pandemin. Att det har uppstått en massa problem. För att det är väldigt oklart vilken befogenhet staten har gentemot regioner och kommuner att vidta åtgärder.
Men om man är ett kommunalråd med lite ansvarskänsla, så måste man väl någon gång ha funderat på så här, vad händer om vårt land drabbas av en sån här kris, och hur rustade jag då?
Det gör man. Och man gör också krisövningar, man åker på kurser, man har utbildade människor med erfarenhet från det militära som ger kurser i hur man kan hantera kriser och så. Och då väljer man ju ofta scenarier som handlar om det man uppfattat som akut för tillfället. Vilket då i det här fallet har varit till exempel stora skogsbränder. Ett tag så var elbrist och liksom nedfalla elledningar och
terrorism,
och de konsekvenser
förstås.
Som därför terrorism har man jobbat med, och det är ju också ett av bekymren här, att man, det är ju lättare att prata om saker som redan har hänt. Nu skulle man naturligtvis ha en pandemi som ett av scenarierna.
Mm.
Men det är ju sällan man har scenarier som ingen kan relatera till för att de inte har hänt ännu.
Henrik,
sen är kanske åtgärderna lite de samma i hur man ska hantera en kris på vissa sätt. Men de här kritiken är ju väldigt specifik just för det här fallet.
Mm. Henrik Jönsson, mot bakgrund av det Maria säger bland annat, kan man lasta det offentliga Sverige så mycket för att man inte har agerat på alla de här varningarna om bristande beredskap, tycker du?
Det tycker jag absolut att man kan göra. Alltså, därmed sagt så vill jag väl också etablera att just en pandemi när hela planeten drabbas av en okänd sjukdom är en av de svåraste sakerna som kan hända. Så att där tycker jag man måste ha en viss elasticitet i hur hårt man ska döma folk, för att det är, alla har varit nybörjare på det här. That being said, så är det ju så att Det har ju varit ett återkommande tema under många år, och det här är större än liksom partitillhörighet. Det har pågått länge, ett återkommande tema att den svenska staten misslyckas med det som är själva kärnuppdraget för en stat att göra, i alla fall ur ett libertarianskt perspektiv, nämligen upprätthålla medborgarnas säkerhet och klara hälsan. Och, då får man väl antingen så måste man ju vara öppen med att man inte riktigt klarar det, så att medborgarna kan välja att ta vissa säkerhetsåtgärder själva för sig och sina familjer om de vill det. Men man kan inte låtsas att vår beredskap är god. Den var ju inte god när Per Albin sa det heller. Och sedan när krisen väl kommer, då göra som de nu gör, att de ändrar på rubriceringar, sänker utrustningskraven så att utrustningskraven för medicinska skydd då ska matcha den utrustningen som finns.
Ja, vad skulle de ha gjort då när de satt där i den skiten? Alltså, vad var alternativet, menar du?
Då hade jag ju, om vi leker tanken att jag själv hade haft managementansvar i det ögonblicket, då hade jag gått ut i en kriskommunikation och sagt: det här är ett jättestort problem, vi har gjort fel, vi ska se över rutinerna, men nu är det viktigt att alla lokala tar initiativ. Köp regnrockar, sätt på er plastskynken, vad ni kan göra. Vi förstår att det här känns som tredje världen, men det här gäller liv och lem. Och sen får man rulla tillbaka och säga: hur kunde vi hamna i den här dåliga situationen? Jag tror, för mig osade för mycket Sovjetunionen och Tjernobyl att låtsas som att det är okej när man hade kunnat göra saker istället.
Daniel Sunen, det som Maria var inne på också, den här oklara ansvarsfördelningen där man ibland får känslan att Sverige är organiserat för soligt väder och inte för regn, så att säga. Kommer vi att få en sån diskussion om kommuner, regioner och hur Sverige liksom är organiserat?
Ja, men risken är att det är liksom, att det finns för många intressen. Jag tycker själv att vi kanske borde förstatliga sjukvård och skola och sådär. Men då stöter man direkt på patrull, till och med i socialdemokratin, därför att då sitter ju ett antal regionpolitiker och vill gärna ha ansvaret för sjukvården, och så de vill gärna ha sitt uppdrag kvar. Så att jag tror verkligen att det finns ett stort skäl att vi borde liksom se över hela organisationen. Och tjänstemannansvaret som har tagits bort och så vidare. Alltså en omstrukturering av staten på något sätt, va? Och hur den styrs. Sen tänker jag att den här typen av kriser som vi pratar om, pandemier. Jag menar, Henrik säger att vi ska liksom ha en nattväktarstat och så ska vi förbereda oss själva på detta. Var och en kan ju knappast ha en egen vaccinfabrik eller ett eget labb eller sådär, utan det här är ju ganska ypperligt exempel på att vi behöver gemensamma lösningar, vi behöver ett samhälle. Och då tror jag personligen att det är liksom snarare så att vi behöver gå tillbaka till lite mer av lager, lite mer av marginaler, lite mer av, så att säga, kanske en premie då för den här samhällstryggheten som Henrik pratar om och Maria pratar om. Och då är väl det kanske kostar en halv procent av BNP eller 1% av BNP att ha lager.
Men ligger inte något i vad Henrik säger, att en stat som säger så här: vi fixar det här, du behöver inte vara någon prepper. Och sen när skiten träffar fläkten så behövde man visst vara en prepper, att det finns något problem i det.
Jo, jag håller helt med om det. Alltså, väldigt märkligt att jag håller med om det. Nej, men det har ju Henrik har ju helt olika perspektiv på hur det borde vara och lösningen, så att säga, på detta. Men jag håller med om att det finns något, det är värre att säga att allt är bra och sen är det inte bra, och man kanske till och med vet om det. Och jag tycker att det här är ett problem som finns liksom, inte minst för socialdemokratin, som ändå är liksom bärare av det här starka samhället, det här välfungerande. Jag menar, det blir ett jätteproblem om man liksom lurar folk. Jag håller med om det. Mitt alternativ är då att sluta lura folk och säga, fixa det, så att säga.
Maria, det verkar som nästan varje regering definieras av en helt oväntad händelse som de inte alls har förberett sig på. Reinfeldt fick ju finanskrisen, Löfven fick flyktingkrisen och Löfven 2 då fick pandemin. Hur medveten är man, tror du, när man bildar en regering om att det är såna här saker som kommer att avgöra och inte de här fina planerna man har gjort upp i sin äntringsstyrka när man ska bli regering?
Nej, men jag tror man är fullt medveten om att det kommer att dyka upp saker under mandatperioden som man inte är beredd på. Och det är därför man behöver ha en bra plan för de andra grejerna i grunden, för att då är det lättare att också hantera om det dyker upp oväntade saker. Om man har en jättekonfliktfylld regering som dessutom ska hantera helt oväntade, väldigt stora saker, då blir det ju knepigt. Nu tycker jag just i det perspektivet så har det ju här hanterats med ganska stor politisk samförstånd, även om det funnits lite olika åsikter, och det är ju bara bra. Men jag tycker att med risk för att låta som en socialist, vilket jag ju i princip aldrig gör, så är det klart att det här har att göra med de här, man pratar om just-in-time delivery, med besparingar, att man vill inte sitta på en massa lager för det är kostsamt, att man vill inte ålägga de här äldreboendena att ha en smittskyddsexpert knuten till sig, därför att då kostar det och man ska ta den som ger lägst anbud och så vidare. Och jag gillar privata alternativ, men jag tycker att man ska ha tydliga krav på vad det är de ska tillhandahålla. Och sen kan vissa funktioner behöva finnas liksom centralt på kommuner och regioner.
Bättre och upphandlare och bättre...
Ja, men tydligare krav. Och det är ju lätt att vara efterklok och säga det. Jag hade kanske inte tyckt att det var en jätteviktig prioritering för 1,5 år sedan. Mm. Att de skulle ha en smittskyddsläkare kopplat till alla äldreboenden.
En annan pandemirelaterad fråga som fått stor uppmärksamhet i veckan, inte minst här i kvartal. Vi var väl tidiga på den bollen faktiskt. Det är den om virusets ursprung. Har det förts över från djur till människa eller har det helt enkelt smitit ut från det avancerade labbet som fanns i staden Wuhan där ju smittan först upptäcktes? Joe Biden gav i veckan underrättelsetjänsterna i uppdrag att undersöka det här närmare. Henrik, vad säger du om labbteorin?
Ja, så det var ju ganska tidigt när den här cirkusen satt igång, så var det ju så att det omgärdades av en del mysterium vad som hände i just Wuhan. För att det är ju två grejer som kom upp då ganska tidigt. Och det ena var att den kinesiska regimen ville inte släppa in någon utom en person som redan hade anknytning, en västerländsk person som redan hade anknytning till deras laboratorium. Så att hela den situationen var väldigt tidigt uppstyrd. Och sen så är ju det andra stora argumentet som framförs att den här typen av influensor och liksom lungsjukdomar som kommer ifrån Asien tenderar ju att uppstå antingen till exempel nere i Yunnan-provinsen där de till exempel hämtar de här fladdermössen ifrån som de gjorde experiment på. Och då kan man fråga sig, om det inte kommer från ett labb, varför uppstod inte sjukdomen i Yunnan eller i ett av de områden där det brukar stå, utan just i Wuhan.
Ja, det här är ju precis frågor som man har varit inne på, bland annat vetenskapsjournalisten Wade som skrev om detta. Daniel, en intressant grej som vi tar upp, eller Ola Wong då, i den artikel vi publicerade, var att MSB ganska snabbt hävdade att de som påstår något annat än att ha spridits från djur till människa är inne på konspirationsteorier. Det är ju lite intressant, för att det här framstår ju inte som helt omöjligt att ha gått till så här.
Nej, alltså det är ju oklart fortfarande, men att liksom Joe Biden, och vi är ändå 1,5 år inne i den här pandemin så att säga, och Joe Biden är ju en stabil person, han har ju så att säga nu gett om 90 dagar på att utreda detta. Det är liksom, det är ändå att frågan är uppe tyder ju på att det finns så att säga, den kan inte helt avföras. Och då är det väl så här att vi har labb här och var i världen som tar fram virus och ta fram olika, experimentera med saker och ting, och ibland kan det gå fel. Och jag har ju själv läst Pestens tid av Stephen King, en ypperlig roman där det går ännu sämre än det gjorde med corona hittills i alla fall. Och där är det ju så att säga ett labb som det här läcker ut från, det här fruktansvärda viruset då. Och så att säga, to be continued, vi får väl se vad det här leder till. Men det jag tänker på är, vad händer om det är så att detta har läckt ut då från detta kinesiska labb? Vad fan kommer hända då?
Ja, och att det också har gjorts
handelskrig.
Ja, och att det har gjorts en ganska stor cover-up. Maria, utrikespolitiskt.
Ja, det har varit en mörkläggning.
Ja, utrikespolitiskt, Maria. Om det skulle mot all förmodan gå att bevisa bortom rimligt tvivel att det var så här det gick till, alltså vad skulle det leda till? Det är ju en enorm pinsamhet för Kina naturligtvis.
Ja, och pinsamheter är ju så mycket mer känsligt i Kina än vad det är här också. Och det skulle, om det var så skulle de antagligen fortsätta att förneka det. Även om det var bevisat bortom vad vi tycker är rimliga tvivel, har jag en känsla.
Lite som Ryssland med nedskjutningen av MH17.
Ja, alltså det är ju en av de mest grundläggande fördelarna med att ha demokratiska system och fria medier och vad ska man säga, whistleblower-skydd och så vidare. det är ju just att människor utan rädsla för repressalier kan avslöja oegentligheter som har inträffat på olika ställen så att vi kan lära oss av dem framöver.
Mm.
Och det faktum att man inte får utreda det här ordentligt i Kina är ju ett jättestort problem. För oavsett var det kommer ifrån så går vi ju då miste om möjligheten att lära oss av det här till en annan gång. Och det, men det är ju också konsekvenserna av att man har den typ av styrelseskick som man har där.
Vi får se. Ja. Henrik?
Jag tänker bara...
Eller Daniel, men, förlåt.
Mm. Det är jag faktiskt. Men jag tänker så här att Henrik nämnde ju tidigare Tjernobyl. Och här är ju verkligen, jag håller verkligen med Maria. Liksom, grejen med demokrati är så att säga att människor kan yttra tvivel, ifrågasätta, ställa saker till svar, alltså myndigheter till svar och så vidare. Och i Tjernobylfallet så var det ju faktiskt så. Då drabbades ju Sverige liksom... Det var ju Sverige man upptäckte, så att säga, avslöjade det här. Man trodde ju först att det var i Forsmark som man hade haft ett läckage eller en olycka. Därför att det var så starkt utslag då på nedfallet i Sverige. Och det var ju så det avslöjades. De sovjetiska myndigheterna och deras liksom nomenklatura och liksom alla dessa små kommissarier med någon sorts liksom begränsad makt och rädsla att bli kickad då. De höll ju käften och skapade då en situation som var livsfarlig. Och om det skulle vara så att det här då olyckligtvis har läckt ut från ett labb i Kina, myndigheterna upptäckt detta och sen har man då lagt locket på, ja, då är det dels en tragedi, en global tragedi, miljoner döda, men det är också naturligtvis kan ju leda till enorma, jag menar, skadeståndskrav. Kan Kina vara med i WTO? Alltså, ja, vad fan händer? Ja, på ren svenska. Det här är ju otroligt spännande, allvarligt och ja, jag hoppas att på ett sätt att det är, ja, att vi får reda på sanningen i alla fall. Det är väl det man hoppas.
Mm. Det här som du beskrev om Tjernobyl har ju skildrats väldigt väl i tv-serien Tjernobyl som Johan Renck har skapat. Så har ni inte sett den så ser den gärna. Inte minst mörkläggningen och hur man försökte hålla sanningen borta skildras ju väldigt intressant där. Vi får se om vi någonsin får veta säkert vad som ligger bakom virusutbrottet. Men ett som är säkert är att veckopanelen går vidare efter detta viktiga meddelande. Alla ni som har gjort veckopanelen till en del av er helgrutin kan ta del av det här innehållet helt kostnadsfritt. Och så ska det också vara. Kvartal är nämligen en missionerande verksamhet med syfte att ge bättre och mer oberoende journalistik till alla. Samtidigt skulle vi inte kunna göra det om inte tillräckligt många av er som gillar Kvartal frivilligt bidrar till vår verksamhet. Gentemot er är vi särskilt tacksamma. För med ditt bidrag så gör det faktiskt möjligt för så många fler att lyssna på och läsa det Kvartal publicerar, oavsett vilka ekonomiska förutsättningar de har. Tillhör du dem som kan och skulle vilja sälja dig till denna växande skara vardagshjältar? Gå in på kvartal.se/gava så berättar vi mer. Nu fortsätter veckopanelen.
Sverige sticker ut i Europa och är det enda land...
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Landet där antalet dödsskjutningar ökar.
Ja, nu ska det handla om något helt annat, nämligen Sveriges växande problem med dödligt vapenvåld. I veckan presenterade Brå en rapport i ämnet som beställts av regeringen. Där framkom bland annat att Sverige är det enda av de 22 jämförda europeiska länderna där antalet dödsskjutningar ökar och att Sverige på bara 20 år har gått från att vara ett av de länder med allra lägst andel dödliga skjutningar till att toppa listan tillsammans med Kroatien. Något som kommenterades så här i turordning av inrikesminister Mikael Damberg, SD-ledaren Jimmy Åkesson och M-ledaren Ulf Kristersson.
Viktig rapport som regeringen har beställt, därför att vi inte ska vänja oss vid en situation med så här mycket skjutvapenvåld i Sverige.
Det är helt absurt detta. Så här kan vi bara inte ha det. Varför, enligt dig, har det blivit så här?
Jag tror inte det här är så komplicerat, tyvärr. Det här handlar om riktigt misslyckad integration som har fått pågå i många år. Tillåtit gängkriminella miljöer att växa fram i kombination med en lagstiftning som är svagare i Sverige än andra länder.
Det är ett komplett misslyckande. Både från den här regeringen men också tidigare regeringar. Allt är inte Mikael Dambergs fel, utan även regeringen Reinfeldt gjorde väldigt många fel. Man såg inte det här komma.
Så Jimmy Åkesson, dessförinnan hörde vi Ulf Kristersson och Mikael Damberg. Henrik Jönsson, fanns det något i den här rapporten som du egentligen uppfattade som något helt nytt, så att säga?
Det som är nytt är väl att man går ut med en så radikal nyhet så ofiltrerat, skulle jag säga. För att det har ju varit en tendens över ganska lång tid att försöka hantera kommunikationen i Sverige därför att man inte vill riskera att överdriva eller måla fan på väggen eller att spela alarmistiska krafter i händerna och liknande. Men på något sätt känns det som att proppen har lite grann gått ur det här nu, för att det här är ju rätt... Det jag uppfattade när jag läste det där, som det sättet de försöker hålla tillbaks på, det är att de talar om att det är en social smitta, vilket då på något sätt är en förklaringsmodell som lite grann neutraliserar vad, liksom ansvaret liksom, i dessa coronatider då. Men jag menar, den stora förändringen här tror jag är att det här går inte att bortse från.
Det är klarspråket, menar du?
Nej, det är precis hur rättframt och hur allvarligt det är.
Maria Wetterstrand, en fråga som hela tiden surrar över det här är ju, varför har Sverige hamnat här? Varför sticker vi ut? Det finns ju andra länder med liknande underliggande faktorer som man brukar prata om, med segregation och stor invandring på kort tid och skolor som inte funkar. Varför Sverige?
Ja, nej, men om man läser den här rapporten så försöker den ju titta på det. Och då säger de så här att forskarna, de hittar några olika förklaringar till att sånt här kan uppstå. Det är dels illegala drogmarknader, det vill säga vi har kanske då inte lyckats bromsa droghandeln på det sätt som man skulle ha önskat. Konflikter i kriminella grupperingar och ett bristande förtroende för polisen i vissa grupper som de pekar på. Och så säger de så här, ja, men det där finns ju också i andra länder. Och det är då man kommer med den här teorin om social smitta som Henrik avfärdar lite, kanske förlöst, men som går ut på då om att börjar det skjutas så eskalerar det. Och då får man ett ganska kraftigt ökat våld med skjutvapen. Och sen så säger de så här att ja, vad ska vi göra åt det här då? Ja, då säger de bara egentligen att vi måste samla våra resurser både på den repressiva sidan och den sociala och minska nyrekryteringen till kriminella gäng. Och det är precis det man håller på med politiskt. Så det känns som att den innehåller på det sättet väldigt lite nytt. Den innehåller ju inte några lösningsförslag egentligen på hur man egentligen kan komma åt det. Och hade det funnits enkla lösningar så hade man antagligen genomfört dem redan också.
Daniel Suhonen,
det är en svår situation faktiskt.
Daniel Suhonen, något som Kristersson, moderatledaren, pekar på. Jag vet inte om han har full täckning för det, men han säger att vi har de största problemen och samtidigt det mildaste rättssystemet. Att säga, att det är en paradox i det. Är det svårt det här för Socialdemokraterna och regeringen att tackla det?
Alltså, jag tycker att Socialdemokraterna har ju under de senaste åren, fast naturligtvis då eftersläpande eftersom lagstiftning tar tid, så har man ju verkligen skärpt enormt många lagar och gett polisen mer befogenheter och byggt ut. Så att det är lite grann så att säga, den här regeringen tillträdde efter en moderat regering där Kristersson satt med som statsråd. Så att det är klart att det är flera som är skyldiga till detta, men uppenbart är att Sverige har liksom problem. Jag vill inte liksom försvara någonting i detta, utan jag tänker så här att tidigare har det också varit så att till exempel när USA gick från extremt stor drogrelaterad brottslighet i svarta områden till exempel då på 80-90-talet så vek ju det här sen. Och då upptäckte man efteråt att det hade också demografiska förklaringar. Jag ska inte säga att det här har demografiska förklaringar rakt av, men för jag tror det hänger ihop med integration, jag tror det hänger ihop med droger och så. Men att det också handlar om så att säga kohorter av liksom unga män, liksom arbetslöshet, vissa sociala problem, men också att det finns i vissa perioder väldigt många unga män i vissa liksom, så att säga, ålderskohorter. Det tror jag kan spela roll, men det vet man nog kanske först efteråt. Den andra saken är ju det som bland annat Maria är inne på. Vad jag förstår så ser vi just nu och de senaste, alltså senaste 5-7 åren en explosion av användningen av droger och av liksom partydroger. Alltså jag skulle uppfatta att det är en otrolig tillvänjning socialt av att använda droger i vissa, ja, i det svenska samhället som inte fanns på 90-talet eller tidigt 00-tal. Det har hänt något otroligt där. Så det är ju motorn i den här ekonomin.
Men det är ändå svårt att förstå att Sverige använder väl inte mer droger än andra jämförbara länder, väl?
Nej, men det är ju naturligtvis så att det här ökar i Sverige kan ju ha att göra med att, så att säga, denna handel och användningen av det här ökar. Sen är det så här att jag tror att Ulf Kristersson har rätt, jag tror Micke Damberg har rätt i så att säga. Det här handlar ju om att vi har en organiserad brottslighet som säljer droger. Och den måste ju, så att de nätverken måste man ju straffa ut, man måste ju lagföra dem, man måste få bort dem från gatorna, man måste så att knäcka de här ligorna liksom. Men där är ju problemet att det är lätt att säga som oppositionspolitiker att det här ska liksom åtgärdas. Det är ju liksom, vi har ju lagar i Sverige än så länge som gör att polisen kan inte göra vad som helst, utan de måste ju faktiskt använda befintlig lagstiftning och försöka lagföra människor för brott de gör. Och där, jag menar, där står vi liksom. Och det är lätt att säga att det här är ett misslyckande för regeringen. Det är det säkert. Men de har ju tagit vid efter andra regeringar.
En stark känsla som i alla fall jag får är att partier som Sverigedemokraterna och i viss mån Moderaterna liksom släpar regeringen lite framför sig. För några år sedan så var vissa saker helt otänkbart och sen så blir det plötsligt tänkbart. Det är lite känslan av att de som stiftar de här lagarna ändå ligger lite steget efter och motvilligt skärper straffen. Vad säger du om den bilden, Henrik? Håller du med om den för det första? Och om du gör det, varför har det blivit så?
Jag delar den uppfattningen, det känns på det sättet. Men jag ska också säga det att jag håller med Daniel här att det blir fel om man bara beskyller liksom sittande regering, för det här är någonting som har pågått länge. Men vi har också en... Det framstår åtminstone för mig subjektivt som att det finns en tendens i det svenska etablissemanget eller i den svenska kulturen att inte vilja ta till sig ideologiskt obekväma slutsatser, som att de här problemen inte helt går att bortförklara med socioekonomiska faktorer, att det är för lite fördelningspolitik etc. Utan att när det här dyker upp så vill man antingen försöka relativisera det genom att, som när Mats Löfving började prata om klanbrottsligheten, istället för att fokus hamnade där så började alla diskutera om det var rätt att använda ordet klanbrottslighet i debatten. Vilket det är en helt fnoskig reaktion på det. Den andra saken som jag vill ta upp i det här sammanhanget är att nu pratar man om drogmarknaden som driver den här kriminaliteten. Det är mycket möjligt att det är den produkten som de kriminella kapitaliserar på just nu. Men det här handlar inte om liksom att man ska få folk sluta använda droger. Och för att svara på din fråga för övrigt, Jörgen, så är inte den svenska droganvändningen högre än i de övriga nordiska länderna. Så det är ingen skillnad där.
Mm. Maria, en tanke som slår mig är att man brukar prata, inte minst i Finland som du har erfarenhet av, om att Sverige, att vi är fredsskadade. Kan det ligga någonting i det att vi har svårt att ta till oss att det har blivit så här illa när det gäller just den här frågan? Att vi håller ifrån oss liksom, inte tar in det?
Men det är klart att ett land där en sån här sak har förekommit under väldigt lång tid är antagligen bättre på att hantera det än vad man är i ett land där det inte har förekommit. Därför att då har det inte varit politiskt prioriterat. Så det kan jag ju tycka finns en viss logik i. Mm. Men det här som du säger, att man knuffar regeringen framför sig. Alltså i viss mån är det ju så att tendensen till att kräva hårdare straff för vissa typer av brott. Den är ju väldigt tydlig. Och där är det ju så att de partierna på högersidan har drivit på i den frågan. Jag tycker att ibland med rätta och ibland inte. Men på det stora hela så har det ju varit så. Precis som, kan man säga, Miljöpartiet har skjutsat de andra partierna framför sig när det gäller klimatfrågan. Saker som var superkontroversiella på 90-talet är inte dugg kontroversiella idag, som trängselavgifter till exempel. Så funkar det ju om ett parti har en stark åsikt och sen så går trenderna i samhället i en viss riktning. Då knuffar man ju de andra liksom åt ett visst håll i den frågan. Och så är det
också. Så det är inget
här
konstigt egentligen?
Nej, det är inte så konstigt, utan det är lite så politik fungerar. Men när Henrik säger så här, ja, man är ovillig att ta till sig ideologiskt obekväma ståndpunkter. Jag kan tycka att motsatsen gäller också. Man är lite för benägen att ta in allting som liksom matar de åsikter man har haft redan från början. Och använda varje nytt utspel eller varje ny fakta som kommer för att liksom göda det som man redan tycker, istället för att göra en ny analys. Och jag kan inte uppleva att jag tycker att man från högersidan har gjort liksom någon ny analys på grund av den här rapporten. Utan man bara upprepar precis samma saker som man alltid har sagt. Så de tycker uppenbarligen inte då att det finns någonting som ligger i här.
I veckan presenterades också en utredning om förändringar i lagstiftningen då på de här temana. Bland annat föreslås att Sverige ska införa så kallat kronvittnen, alltså att kriminella som berättar om sin egen och andras brottslighet ska kunna få en nedsättning i straffet då. Däremot vill utredaren inte föreslå anonyma vittnen, något som ju har efterfrågats av vissa för att komma runt den här tystnadskulturen som gör det svårt för polisen att komma framåt i utredningar av grova brott. Utredaren, alltså regeringens utredare Stefan Johansson, motiverade det så här i radions Studio 1 i veckan.
Alltså en utgångspunkt och en grundläggande rättssäkerhetsprincip är att den som är tilltalad för ett brott ska ha kännedom om vilken bevisning som läggs fram mot dig och hur den där bevisningen ser ut. Och för att man ska inskränka den grundläggande principen så krävs det väldigt starka skäl.
Stefan Johansson, justitieråd och regeringens utredare. Starka skäl, säger han då. Henrik, man kan ju då utifrån vad vi diskuterade tidigare, om inte det här läget vi är i nu är starka skäl, vad är då starka skäl?
Det där är tuffa frågor, för att ur ett frihetsperspektiv så tycker jag att man måste vara väldigt försiktig med vilka befogenheter man tillskänker liksom rättsväsende, statsmakt och liknande. Och jag hade, om jag sätter mig själv i situationen att jag hade varit åtalad för någonting och någon anonym person liksom påstod en massa saker som jag inte visste ändå, jag hade tyckt att det var obehagligt. Så att jag tycker det är bra att man är försiktig i att bara släppa tyglarna på det där och inte reagera i panik. Däremot så tror jag, om jag ska vara liksom realpolitiskt orienterad, att det är bara en fråga om tid hur den här situationen eskalerar innan mycket robustare saker kommer att verktyg kommer att sättas i händerna på rättsmaskineriet för att kunna hantera den här situationen. För att, även från mitt perspektiv så har vi en situation nu där just kärnan, vad staten måste göra, är för vek. Vi har för mycket kling och klang och för lite Judge Dredd i Sverige i förhållande till de element som nu opererar här.
Det fanns för övrigt ett klipp som spreds på Twitter här i veckan om en väldigt arg man som står en 30 centimeter framför ansiktet på en polisman och säger att han ska peppra hans hus och så vidare. Jag vet inte om ni har sett det där, men man blir ju imponerad av polisens lugn i situationen, samtidigt lite konfunderad över att en polis ska behöva ta något sånt, alltså ett hot och från en person som står liksom på skallningsavstånd. Jag vet inte, hur reagerar ni på det där? Maria, alltså, till exempel.
Förlåt.
Ja, ta du Henrik först då, du verkade ha sett det.
Ja, alltså, jag har både sett den där och jag har varit ute och åkt en hel del bil i USA. Och om man råkar göra en mindre trafikförseelse så att man blir så här called over, att ombedd att stanna av Highway Patrol, då kommer det ut en polisman som är mycket medveten om sin auktoritet och sina befogenheter, för även en väldigt liten förseelse, som att du kanske din blinker var trasig eller någonting. Och om man då kommer, sir, I'm going to ask you to step out of the vehicle. Och man säger, yes, but I, sir, step out of the vehicle. Det finns inte utrymme för snicksnack, och det där kan ju verka ur ett svenskt perspektiv som skrämmande, onödigt auktoritärt och brutalt, Men det visar, jag vill bara illustrera diskrepansen mellan olika samhällssituationers behov av auktoritet. Och det är helt tydligt från mitt perspektiv att den svenska befogenheten, då i det här klippet som du refererar till, Jörgen, han har inte mandat att... Att manifestera den auktoritet som polisen måste kanske kunna
inte,
ha.
Jag måste ändå säga att jag tycker kanske inte att vi ska hylla den amerikanska polisens auktoritet efter de senaste årens händelser. Inte minst just det som hände vid en trafikförseelse där en man blev skjuten till döds. Och jag skulle nog vara väldigt, väldigt tveksam innan jag gav svenska poliser den typen av befogenheter, som ju i och för sig var ett tjänstefel i det här fallet, men som ändå har sin grund i det faktum att man har en helt annan attityd och ett helt annat sätt att distansera sig från medborgarna.
Men du vet att det inte var det jag menade, Maria.
I USA. Så att jag tycker ändå att det behöver vi ändå påpeka, att det finns liksom en anledning till att polisen inte har vilka befogenheter som helst. Och också till exempel en sån sak som att de inte har vapen precis hur som helst i Sverige som man har i USA och så vidare. Och visst, det kanske minskar deras auktoritet i förhållande till vissa medborgare. Men det är inte tillåtet att hota polismän.
Nej, han kan ju mycket väl bli lagförd för det där sen. Men det gör någonting med mig som medborgare när jag ser en polis ta emot det där och få höra att han är en horunge och att hans hus och hans familj ska peppras till döds och sådär. Och han gör ingenting. Det kanske är rätt, det kanske, men det är någonting som skaver lite grann.
Det beror ju lite på, tycker jag, vad som händer sen. Därför att det är klart att om man bara står där och tar det och det sen inte händer någonting överhuvudtaget, ja, antingen så kan man ju tycka att det var en cool polis då som kunde hålla sig lugn i det där läget trots att det var så hetsigt och inte liksom vara med på att eskalera det hela, vilket ju en sån där person egentligen går igång mycket mera på. På det sättet var det ju kanske korrekt då att inte liksom gå i polemik eller bli aggressiv eller så.
Det tycker en del av mig definitivt.
Men det bästa vore ju liksom om man skulle då ha ett par andra poliser som kom och tog den där personen och tog den därifrån och sa att det här är inte okej, det här är hot mot tjänsteman och du kommer nu att bli tagen till polisstationen. Och
på klippet så får man se att det är en kompis till honom som tar dem därifrån. Så kan det också gå till.
Och då skulle man ju, jag menar, om man hade den kombinationen, då skulle man tycka att polisen var lugn och eskalerade inte situationen. Samtidigt så blev den här personen då tagen åt sidan och kan också då bli lagförd. Det tycker jag är ett liksom väldigt snyggt sätt att hantera en sån situation.
Det här var ett litet stickspår, men intressant.
Försök inte sprida rykten om att det är tillåtet att hota polismän till livet och så, för det är...
Nej, för tusan. Och vi har ju ett annat klipp som spreds väldigt mycket på en kvinnlig polis som fick höra var batongen skulle hamna någonstans. Den personen blev ju sen åtalad för det. Så att det är klart att det ena utesluter inte det andra.
Och om vi ska återgå till diskussionen som du pratade om,
och då ska jag ställa en fråga till och med också. Ja. Och det är att, vad jag förstår, Maria, vi kan hålla oss kvar vid dig, så är anonyma vittnen framförallt tänkt att användas till för personer som inte är inblandade eller känner de misstänkta, utan typiskt sett en förbipasserande som kanske har sett något. För att om man inte tillämpar anonyma vittnen, hur ska man få en sån person att våga vittna med namn och identitet om de liksom måste framträda i rätten inför fullständigt empatilösa brottslingar som skjuter folk i huvudet för en skitsak? Alltså, där finns ju ändå ett problem, väl?
Ja, det är ju såklart att det finns ett problem. Det skulle man väl själv tveka och vittna i en situation om man trodde att ens barn skulle bli mördade. Liksom. Och nu jobbar man ju med skyddade identiteter och sådana saker, men det är ju kanske inte riktigt tillräckligt för att få vissa att träda fram. Jag är inte heller helt säker på att anonyma vittnen är den lösning på problemet som man kanske ibland kan ge sken av. Nu blir det liksom en jättedebatt om just precis den frågan som skulle användas i ytterst extremt fåtal fall om det överhuvudtaget liksom blev tillåtet. Och frågan är liksom, i de fallen, skulle det ha en sån avgörande inverkan på vårt sätt att bekämpa kriminaliteten i samhället att det är värt att då göra den här inskränkningen i den grundläggande rätten att veta om man är anklagad för.
Och det tror ju inte utredaren.
Nej, och det menar ju utredaren att det är det inte. Mm. Och då har ju han vägt fördelar mot nackdelar och kommit till den slutsatsen. Jag är inte i en situation där jag kan göra en kvalificerad annan bedömning.
Nej.
Utan får ju på något sätt tro på att han vet det här bättre än vad jag gör. och inte bedömer att det är värt det besväret. Med förstås mitt fulla förtroende för att han vill också bekämpa brottsligheten i samhället.
Vad han däremot,
på bästa möjliga sätt.
Vad han däremot föreslår är ju det här kronvittnen då, Daniel Suhonen. Tror du att det kommer göra stor skillnad?
Jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra med kronvittnen. Att man helt enkelt ger, alltså den som kommer med nyckelinformation, den som lämnar den här miljön och tar klivet över, att den personen kan få, så att säga, ja, det blir förmånen, så att säga, ett extra skydd. Jag har inte läst den här utredningen i detalj, men liksom att man helt enkelt ger personer som bidrar till att lösa upp det här nätverk och få allvarliga brottslingar dömda mot en straffrabatt och så vidare. Det tycker jag är rimligt. Jag tycker det är bra också att man inte kör med anonyma vittnen. Jag tror att det liksom är, jag tror att det är en återvändsgränd. Vi kan inte ha en rättsstat där man dömer människor till långa fängelsestraff, kanske med bevisning som de inte då får ta del av och kan bemöta. Jag tycker det är en rättsprincip. Man får ta smällen då att allting inte kan redas ut på det sättet. Men jag vill lyfta en annan sak lite kort, och det är att jag ser en tendens som inte följer alla de här frågorna i detalj. Det är ju att på det här området så verkar man ju lappa och laga väldigt mycket. Man verkar springa liksom på olika bollar. Nu är det en enmansutredning som kommer med en utredning om en liten del av någonting. Av liksom den här vittnesskydd och vittnesfrågan. Jag tror att när vi har ett sånt här katastrofområde där både regeringen och liksom den blåbruna oppositionen och alla liksom partier tycker det här är en viktig fråga. Är det inte dags att göra en stor parlamentarisk kommission, en vetenskaplig och parlamentarisk kommission där man, så att säga, nästan som en demokratiutredning, en så att säga, där man försöker, vad är orsaken till den här speciella situationen i Sverige? Vad beror utvecklingen på? Hur kan man bryta den? För nu känns det som att det finns lite forskare här, det finns lite utredare där, det finns politiska krav och förslag och hang-ups. Men jag skulle se helt enkelt en riktig utredning, den behöver inte hålla på i ett decennium, men som lyfter helheten med bland annat kronvittnen och vittnesskydd och frågorna om straff och poliser och åtgärder och metoder. Alltså en helhet, inte bara dessa små hattifnatter där man tar fråga för fråga.
Vi får se om du blir bönhörd. Det är många politiska djur som lyssnar på veckopanelen, så nu har de hört det här förslaget från Daniel Suhonen i veckopanelen från Kvartal, som går vidare med ett sista ämne.
The oil giant Shell has been instructed by a Dutch court to drastically speed up cuts to its greenhouse gas emissions.
It sends a message to companies around the world that they are now likely to be hounded in the courts. And that completely changes the rules if Shell lose on this appeal.
Ja, det blev en världsnyhet när en domstol i Nederländerna dömde oljebolaget Shell, som har sitt säte bland annat där, till att bolaget måste sänka sina utsläpp av CO2 med 45% fram till år 2030. Detta efter att Shell stämts av ett antal miljöorganisationer. Och utslaget ses, som ni hörde, som en potentiell game changer, eftersom alla företag nu måste räkna med möjligheten att en domstol underkänner deras klimatarbete och kräver skärpning. Henrik Jönsson, som företagare och entreprenör, hur känns detta för dig?
Om vi bortser från själva sakfrågan så uppfattar jag den här processen som väldigt oroväckande, eftersom det i princip sätter en grundläggande marknadsmekanism ur spel och ersätter den med kapacitet då för rättsväsende att gå in och slå undan affärsmodeller på företag utifrån på moralisk grund. Så att jag hade hellre sett i så fall att eller säg så här. Företag vill ha väldigt tydligt angivna regler. Det går an att hantera skatter, det går an att hantera olika typer av krav, men det måste vara tydligt så att det går att göra en riskbedömning över tid för att agera på det. Att man rullar in på det här sättet med en stämning och fäller på det här sättet, det tror jag är fel väg om man vill hjälpa företagen eller om man vill trycka företagen i en riktning.
Maria Wetterstrand, jag anar att du tycker annorlunda.
Ja, nej, men jag tycker väl i och för sig också att det vore bra om man hade en tydlig lagstiftning på det här området om företagens ansvar att bidra till att minska klimatförändringarna i världen så att de också vet vad det är som gäller. Ur ren liksom, rättssäkerhetssynpunkt så är det ju rimligt att man vet att man kan bli åtalad och dömd för en sån här sak. Och är den lagstiftningen oklar så är det såklart ett bekymmer också för att då kan man ju bara lösa frågorna i domstol och det är inte det som är meningen utan det är ju bättre om företagen faktiskt vet vad det är de behöver göra. Sen är den ju väldigt intressant därför att det pågår ju också en del andra rättsprocesser. Det finns ju också energibolag som har stämt nederländska staten för att de vill stänga ner kolkraftverk och kräver enorma skadestånd för att de då måste avsluta sin verksamhet i förtid och lägga ner fullt fungerande anläggningar. Så att det pågår ju någon slags politiskt maktspel, en kamp här mellan vem det egentligen är som har rätt att göra vad.
I domstolarna då uppenbarligen?
Ja, precis. Och just i Nederländerna också. Men... Och jag tror att det kommer att leda till, förutom att Shell kanske kommer flytta sitt huvudkontor till någon annan stat, det är ju att man kommer att behöva tydliggöra vad stater har för rätt och vad företag har för skyldigheter i de här fallen. Och man jobbar med en del som lagstiftning på EU-nivå, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt otydligt tror jag för många företag vad det är som åläggs dem i det här fallet. I Sverige jobbar man också med att se över vad miljöbalken egentligen för befogenheter att begränsa företags rättigheter att släppa ut koldioxid som påverkar klimatförändringarna och så vidare. Så att det här är ett arbete som verkligen lyfts fram i ljuset tack vare den här väldigt intressanta domen som ju inte heller bara gäller Shells verksamhet i Nederländerna utan i hela världen.
Men går det att hitta någon motsvarighet där domstolar på det här sättet har liksom tvingat näringslivet att följa så här relativt höga politiska mål?
Nej, inte som jag vet. Ofta är det ju sådana här FN-överenskommelser som Parisavtalet till exempel, de kritiseras ju ofta på just den grunden att de inte har några sanktionsmöjligheter och att den inte har liksom på det sättet en laglig effekt i de allra flesta länder. Sen finns det vissa länder där när man antar en sån konvention, till exempel USA faktiskt, där man har mycket starkare skyldigheter att faktiskt då uppnå det som man har skrivit under. Så att det är inte vanligt att man gör såna här saker. Mm. Och det är inte det optimala sättet att göra det på. Men det är oerhört intressant för att det sätter ljuset på en sån viktig fråga om vem är det egentligen som har makten att bestämma att man ska följa de här Parisavtalen och de målsättningar som man har satt upp.
Daniel Suhonen, du har väl generellt inte så mycket emot när staten visar musklerna lite grann. Vad tycker du om det här sättet att flexa musklerna?
Nej, men alltså, nu är klimatfrågan så braskande så att jag tror att man måste använda alla tillbudstående medel. Jag tror att det här är väl, som flera är inne på, då, jätteintressant att man kräver att någon ska så att säga, ta mått och steg för att följa den så att säga, övergripande lagstiftningen som finns. Sen tror jag personligen att, eller tycker egentligen att den här juridifieringen av, alltså där juridiken och domstolar tar politikens plats. Det tror jag egentligen är ganska dåligt. Alltså som styrmedel, det kan slå åt alla möjliga håll. Vi har liksom en diskussion om de här handelsavtalen där man har skiljenämnder och så vidare där stater kan stämmas av privata företag om de till exempel då ändrar i miljölagstiftning eller inför tobaksförbud eller stoppar vinster i välfärden och sådär. Alltså vi har allt mer så att säga blir en fråga för domstolar att tolka.
Jo, men det är politikerna som har stiftat lagarna, så på det sättet så hänger det väl ihop.
Absolut, men jag tror ju att om man vill ha en bred... Ja, nej, men jag tror att det här... Jag är för så att säga, det här konsekvenser för Shell och andra bolag. Men jag tror samtidigt att det egentligen är det bättre att man också har en allmän debatt i det samhället. Jag menar, istället för i slutna rum i domstolar. Det är liksom, jag ser den här allmänna tendensen att jurister avgör så att säga, samhällsutvecklingen i allt för stor utsträckning. Det är egentligen emot alltså. I det här fallet föll det väl ut.
Henrik Jönsson, ser du några svenska företag som har lite anledning att darra nu efter den här domen?
Ja, nu är detta ju i Holland. Men alltså
men det skulle ju i princip väl även kunna överföras till Sverige. Eller jag kanske har missat någonting i att det går inte att göra så här i Sverige. En svensk domstol skulle aldrig kunna döma ett företag på det här sättet.
Jag är inte kvalificerad att uttala mig vad som är juridiskt möjligt på det sättet, men på ett rent ideologiskt plan så skulle vi säga att den här, som Daniel säger, juridifieringen av samhället på det här sättet är väl någonting som alla företagsledare bör bekymra sig om i så fall. För att, som sagt, om du ersätter en tydlig kommunikation där kravbilden är väldigt tydlig för på vilket sätt du förväntas agera med rättsprocesser, då faller riskbenägenheten ihop. Oavsett vilket företag du är, då spelar det ingen roll om du är en energijätte eller om du är ett annat bolag. Om du vet att du har en rättsordning i samhället som är att när som helst kan man slå på investeringar som du lagt upp över kanske 10 års tid, ja, men då kommer det bli väldigt dyrt på grund av att risken blir så stor att försöka göra den typen av grejer. Så att jag skulle vilja säga att den här typen av process är dålig för hela näringslivet, vilket ytterst är dåligt för hela samhället på grund av att det slår mot både jobbskapande och innovationsbenägenhet och allting.
Maria, du får sista ordet på frågan om det är möjligt eller vore möjligt i Sverige med något sånt här.
Jag tror inte att det vore det. Men det som jag tycker också är intressant i det här sammanhanget, det är ju att om vi har Parisavtalet, vi har kommit överens om att vi ska försöka minska den globala uppvärmningen till högst 2 grader, gärna nära 1,5. Och så finns det branscher som självmant bestämmer sig för att det här gäller inte oss. Vi ska inte ner till att bli klimatneutrala 2050. Det gäller ju inte nödvändigtvis bara oljebranschen. Det gäller ju även till exempel internationell sjöfart, internationellt flyg, som säger så här, det här gäller inte oss. Vi ska fortsätta släppa ut mycket längre än vad de andra gör. Jaha, vem är det då som ska kompensera för det? Om de ska göra det. Och så har vi inget internationellt rättssystem som kan hantera de som då bestämmer sig självmant för att det inte gäller dem. Och det är ju såklart ett problem som ljuset hamnar på här. Och det här är inte det optimala sättet att lösa det på. Det tror jag inte det är någon som tycker, men det är ändå väldigt intressant.
Mm. Vi närmar oss slutet på detta livliga samtal, men innan dess ska vi ägna några minuter här åt det kollega Staffan Dopping brukar kalla panelisternas fria åkning, det vill säga veckans person, veckans ord eller veckans citat. Vem tar ordet?
Jag hugger.
Ja.
Då ska vi säga att vi har ett par stycken personer och det är ett gäng forskare vid två universitet. Universitetet i Marburg i Tyskland och Aalto-universitetet i Finland, som precis nu har publicerat. De har alltså lyckats skapa en atomtjock nanokabel som beter sig som metall. Mm. Vilket öppnar helt nya möjligheter för miniatyrisering. Det är en jättestor uppfinning. Alltså det är alltså typ så här, det kan bli sladdar som är en atomtjocka, vilket är ett stort breakthrough, och det kommer att kunna förändra allting från medicinska liksom mikroimplantat till hur man konstruerar datorer och elektronik. Så att superspännande scientific breakthrough.
Intressant. Vad säger Maria? Veckans person, veckans citat, veckans ord?
Ja, men jag har funderat en del över den här stackars pressansvarige på Ryanair som var tvungen att skicka ut det där pressmeddelandet och tala om att man hade tvingats nödlanda i Minsk, men att nu hade allt gått bra och nu var alla passagerare, nästan alla passagerare, tryggt levererade till Vilnius. Den fick inte ett så positivt mottagande, kan man ju konstatera, efter att de då totalt hade ignorerat det faktum att två av deras passagerare hade blivit bortförda, troligtvis av belarusiska KGB. Men vi får ändå känna, tycker jag, en viss sympati för den här pressansvarige som är tvungen att hantera det här.
Som hade en dålig dag på jobbet, får man säga.
Ja, som hade en jobbig dag på jobbet. För det var nog inte heller så lätt att veta hur man skulle uttrycka sig. Men det tog ju deras vd sen över och gjorde lite skarpare uttalanden. Mm.
Daniel, du blir sist ut här.
Ja, precis. Jag bara tar med mig den här. Nästan alla passagerare kom lyckligt fram. Det är en sorglig bild, så att säga. Jag tänkte avsluta i dur här, och det är ju att jag fick den här fantastiska nyhetsflashen för någon timme sedan att det kommer bli sommarlikt väder i helgen, och det tycker jag att vi är värda. Sol, 20-25 grader, uppehållsväder. Jag har suttit i en stuga, skrivit på en essä, och det har regnat i 6 dygn. Så att jag ser verkligen fram emot att bli torr om fötterna och se solen.
Så det veckans ord är sol då, kanske, eller?
Nej, det veckans ord är det fantastiskt svenska uppehållsväder, naturligtvis.
Absolut.
Finns det någon annanstans än i Sverige? Ja.
Härlig du är, Daniel. Du är som en sån här sommarlovslärare nu. Alltså.
Ja, men jag känner mig så.
Ja, vi slutar. Vi slutar i dur då. Du har lyssnat på veckopanelen från Kvartal som härmed tackar våra tre panelister. Henrik Jönsson, entreprenör och libertarian, Maria Wetterstrand, vd för Milton i Bryssel, och Daniel Suvonen som är chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. Sveriges minsta men vassaste mediehus har haft en hel del spännande att bjuda på under den gångna veckan. Vad sägs om en fredagsintervju special om vårdskulden? Hur ska den kunna betalas? Vad blir priset för patienterna som fått sin behandling uppskjuten? Och hur ska personalen orka? Stockholms finansregionråd Irene Svenonius möter Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro under ledning av Staffan Dopping. Den svenska modellen, vår mediepodd, handlade om tandlös granskning av medier från medier och om ett minne från Palestina-Israel där journalisterna var kända för att lyckas sätta sig över konflikten och hylla yrkeskodexen. Men var det verkligen så? Jonas Nording berättar hur han upplevde det. Vi hade en vältajmad artikel om projektet Sluta skjut som ju prövas i Malmö. Professor Johannes Knutsson hävdar att det fungerar inte i en essä hos Kvartal som ni kan läsa på kvartal.se. Och som vi har diskuterat, Ola Wångs krönika om coronavirusets ursprung. Den ska ni läsa, för det är mycket intressant. Och en hel del detaljer om vad som talar för att viruset faktiskt har läckt ut från ett labb. Därmed, gott folk, går det då ner för denna veckas upplaga av veckopanelen. Det har utlovat sommarväder, som Daniel sa, i stora delar av Sverige. Så att jag hoppas ni njuter av sol, blå himmel och fågelkvitter samtidigt som ni lyssnar på detta. Och kom ihåg, även om panelisterna kan låta nog så övertygande i sin argumentation och även om det är lätt att slentrianmässigt hålla med de personer vars åsikter man brukar dela, glöm aldrig gå till källorna. De finns oftast numera tillgängliga på det världsomspännande datanätet internet. Men viktigast av allt, tänk själv.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.